Och så över till Daniels bokens 9:e kapitel. Det heter i Jobs bok: människan av kvinna född lever en liten tid och mättas av oro. Liket blomster växer hon upp och vissnar bort. Hon flyr undan som skuggan och har inte ett bestånd. Och till att vakta på en sådan, säger Jobb nästan lite förvånat, till att vakta på en sådan förgänglig, snabbt förgänglig människa, har du, Gud, upplåtit dina ögon. Och det stora med människan är inte bara att hon ständigt är föremål för Guds uppmärksamhet och omsorg, utan att han till och med har så höga syften och tankar om människan att han har valt att göra henne till sin egen medregent. Gud, som är universums skapare och som för här skaran, stjärnevärlden och solsystemen där fram i räknade hopar och nämner dem alla vid namn, han har valt att använda den lilla, ja, basillen, människan på stoftkornet jorden i universum, denna lilla nästan osynliga varelse i universums perspektiv, henne har Gud valt att använda som sin medregent. Han som har givit liv åt allt och alla och som med sin maktsord bär hela universum. Han, den store och evige guden, han kallar på människan till att bli hans medregent och upphöja henne till makt och härlighet. Och det var det här ändamålet som människan egentligen skapades för en gång. Gud sade: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika, och må de råda över fiskarna, fåglarna, boskapsjorden och över hela jorden. Du ser, det denna funktion av regering och rådande som människan utgör, eller sin likhet med Gud. I den 8:e salmen heter det: när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, store Gud, detta stora universum, vad är då en människa att du tänker på henne eller låter dig vårda om henne? Och så står det: dock gjorde du människan nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom, och du satte honom till herre över dina händers verk. Människan fick en unik plats i hela skapelsen. Hon skulle såsom Guds representant regera över den skapelse som Gud hade i ordning ställt. Och allt lade du under hennes fötter. Men genom syndafallet så vet vi ju att människan förlorade sin konungsliga värdighet. Hon lämnar Edens lustgård såsom en som har tappat sin krona. Och också sin kapacitet att regera såsom Gud hade avsett för henne gick ju förlorat. Hon är istället för Guds avbild en syndens slav. Men Guds plan att göra människan till sin medregent var inte satt ur spel ens genom syndafallet. Utan istället så bryter Guds nåd ju in redan på fallets dag. Och han anvisar en väg till försoning och upprättelse, genom vilken människan kan återinträda i sin funktion att vara konung och drottning på jorden. Och det är framförallt genom bönen nu som Gud har lagt denna konungsliga makt i våra händer. Djuren beder inte. Någon har sagt att den stora skillnaden mellan grisarna och människan, det är egentligen bordsbönen. Finns inte den så, ja. Genom hela frälsningshistorien har i alla fall Gud liksom visat hur vi som bedjande människor är med och för Guds plan vidare i historien. Och det är först då som vi inträder i vår höga värdighet och funktion som människor, när vi agerar i egenskap av konungar och drottningar på jorden. När vi regerar tillsammans med Gud och inte bara huserar på jorden som syndens slavar och utvinner jorden för våra egna begär. Inga viktiga steg tycks ta av Gud i frälsningshistorien utan att först lyssna till bedjande människor. Guds plan är visserligen suverän och oryglig. Ingen kan ändra på den. Den står fast. Men den inbegriper svaga människors böner. Det ingår i Guds plan att förverkliga densamma. Och när vi nu kommer till det 9:e kapitlet i Daniels bok så ser vi återigen en mycket klar illustration av den här principen. Vi har ju under några månader följt dramat genom Daniels bok. Och det genomgående budskapet har varit att det är Gud den högste som regerar över universum och över de mänskliga rikena på jorden. Det är hans rike som en gång ska upprättas och bli det slutgiltiga. Och det är för hans rike som hans folk lever. Daniel tillhörde de som hade blivit bortförda i fångenskap redan 605 före Kristus, den första deportationen under Nebukadnessar. Han var då bara en tonåring, men visade redan då prov på stort mod och tro naturligtvis, och osviktlig lojalitet och underkastelse och överlåtelse till himmelens Gud. Även om han nu var en fånge, en hjälplös till synes, en fånge i det babyloniska riket, så visste han att himmelens Gud fortfarande satt på tronen och att det var hans rike som ändå var det suveräna riket. Daniel fick mycket snart uppsatta tjänster vid det babyloniska hovet och senare också vid det persiska hovet. Och han tjänade nu troget i dessa världsväldens maktcentra. I den högsta administrationen fick han anförtrod sig stora uppgifter. Men hans främsta lojalitet under alla dessa år stod ändå till ett annat rike, till himmelens rike. Det var det riket som rönte hans främsta intresse, även om han var lojal och gjorde sitt bästa för att också tjäna detta jordiska välde. Men han visste att jordiska välden skulle komma att avlösa varandra och inte ha något evigt bestående. Och även om han tjänade troget vid de världsliga hoven, så stod ändå hans hjärtas åtrå till att få se Guds rike komma i sin makt och härlighet och se Guds plan förverkligad i historien. Och han visste att det måste då i så fall innebära att Jerusalem skulle bli återuppbyggt och folket komma tillbaka ifrån fångenskapen, för att frälsningshistorien skulle kunna gå vidare emot Kristi tillkommelse. Han längtade efter att Guds namn skulle bli känt och ärat ibland folken igen, och att Gud skulle fullborda sina syften och göra sig känd och ärad och förhärligad. Så tre gånger om dagen så gick han upp på andra våningen i sitt hus och öppnade fönstren emot Jerusalem. Och där föll han ned på sina knän och bad, med sitt hjärta sörjande över den ruinhög som Jerusalem utgjorde en 80-100 mil längre västerut. Men i sitt hjärta bar han ständigt på detta hopp: o Gud, se till ditt folk, se till din stad. Och han tänkte på den plats vid vilken Gud hade valt att fästa sitt namn. Och när vi kommer till Daniels bokens 9:e kapitel, så har det babyloniska riket fallit. Det är slut nu. Ni kommer ihåg Belsassas gästabud, när festen så snabbt tog ett snöppligt slut. Och istället så blev medierna och perserna de nya herrarna på världsscenen. Och händelsen i kapitel 9 tilldrar sig i Darius första regeringsår, står det. Darius var av medisk släkt och tydligen insatt av konung Kores att handha regeringsansvaret ifrån Babel. Tiden är ungefär 538 före Kristus. Daniel är nu en gammal man, väl över 80 år. Och i inledningen av det här kapitlet så finner vi honom sysselsatt med skriftläsning, med bibelstudier. Det var tydligen en person, en människa som forskade i skrifterna. Ända in i ålderdomen så satt han där med sina skriftrullar och läste och studerade. Och det här är också hemligheten till ett fungerande, att leva i Guds uppenbarelse, att aldrig bli mätt med detsamma under ett långt liv, utan att ständigt dagligen ums med Guds ord. Och som vi färser också detta studium av det som nu leder honom in i den bön som kapitel 9 består utav. Det är Guds ord och Guds löften som inspirerar oss till bön bättre än någonting annat. Men det är också Guds ord som lär oss hur och om vad vi ska bedja. Annars kan våra böner bli ganska gamlande och omfatta sånt som inte alls är i förening med Guds vilja. Och mycket onödigt kan sägas i våra böner om vi inte känner till Guds tankar och Guds plan och Guds vilja. Och om vi inte förstår hur vi ska bedja. Och det är ju väldigt viktigt, eftersom bön är tänkt som att vara någonting som oavlåtligen förekommer i den kristnes liv. Det är en livsstil att leva i bönen. Och då måste det vara väldigt, väldigt viktigt att veta också hur och om vad vi ska bedja. Endast den bön som vilar i uppenbarelsen är effektiv. Endast den bön är effektiv som ständigt leds och korrigeras och får näring av Guds sanningar. Då vet vi att vi är på helig mark. Då vet vi att vi har makt med Gud. Då vet vi att vi når hans hjärta, för att vi rör oss med Guds egna sanningar. Daniels bön avslöjar att han är väl hemmastad i Guds tankar, i Guds ord, i Guds plan. Och den här dagen så hade han kommit att läsa i profeten Jeremia. Jeremia hade ju levt, och kanske fortfarande levde, men knappast, men hade ändå levt i Jerusalems sista dagar. Han hade profeterat om det kommande förstörelsen av Jerusalem. Man ville inte höra Jeremia, man hade försökt döda honom, som ni vet. Men han frambar ändå sitt budskap troget och varnade folket att komma tillbaka till Gud, för att denna olycka skulle kunna undvikas. Senare så gör en grupp judar uppror under Nebukadnessar och tar Jeremia till fånga och flyr till Egypten. Emot Jeremias egen vilja så blir han tagen dit, där han så småningom dör och försvinner ur historien. Men det ord som han hade fått talat, det stod kvar. Man hade till och med bränt upp den första nedskriften utav Jeremia profetior och nonchalant kastat dem in i brasan, så som hade det inget värde. Men Gud sa, gör en ny avskrift. Och så skrevs Jeremia-boken ner igen. För Guds ord kan inte göras om intet. Det hjälper inte om man bränner biblarna på bål. Guds ord står kvar i alla fall. Profeten var död, men profetian stod kvar. Gud stod fast vid sitt ord. Och nu läste Daniel ifrån Jeremias 25 kapitel om den förestående fångenskapen som nu också hade inträffat. Men hur Gud säger i den 11:e versen: hela detta land ska bliva ödelagt och förrött, dess folk ska vara Babels konung underdånigt i 70 år. Men när de 70 åren är till ända ska jag hemsöka konungen i Babel och folket för deras missgärning. Och det börjar bli intressant. Tydligen hade Daniel inte haft tillgång till Jeremias skrifter förrän nu. Och han fortsätter att läsa i dessa kapitel och kommer till det 29:e, då det står i den 10:e versen, 8:e först: låt ingen bedraga er. Falska profeter skulle uppstå där borta i Babel och säga, det här ska snart vara överstökat. Vi ska snart komma tillbaka till Jerusalem igen. Men låt inte er förleda er av sådana falska profeter och spåmän som talar och påstår att de har haft drömmar. För man profeterar lögn för er i så fall i mitt namn. Ty så säger Herren, först när 70 år har gått till ända i Babel ska jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord och föra er tillbaka igen till denna plats. För jag vet väl vilka tankar jag har om er, fridens tankar, icke ofärdens, till att giva er en framtid och ett hopp. Och ni ska åkalla mig och bedja till mig, och jag vill höra på er, och ni ska söka mig och ni ska finna mig. Och så ska det här fullbordas. Vilken inspiration att börja bedja när han såg dessa fantastiska löften. Ni kan förstå att Daniel hastar till bönevrån. Daniel visste hur länge han hade varit i fångenskap. 605, det var inte så svårt att räkna ut. Nu var det 538. Det är ju bara några år kvar tills detta måste fullbordas. Och han blir ivrig i att verkligen utbedja sig dessa löftens fullbordan. Han visar nu sin tro på Guds löften, sin övertygelse om att Jeremia verkligen var Guds profet och att skrifterna var av Gud inspirerade och tillförlitliga. Och han uppfattade också uppgifterna här såsom bokstavliga, 70 bokstavliga år. Och han förväntade sig att Guds ord nu skulle uppfyllas, även om det ännu inte fanns det minsta lilla tecken på att judarna skulle få återvända. Något sådant hände aldrig, att någon konung tillät det folk han tagit till fånga att återvända igen. Ett under måste ske i så fall. Daniel erkänner Guds suveränitet. Han menar, det är klart Gud att du kommer att uppfylla dina löften. Men samtidigt inser han att det måste ske genom bön. Det måste ske genom bön. Så å ena sidan så inser Daniel oryggligheten i Guds plan. Den står fast. Men å andra sidan så inser han också nödvändigheten av tro och bön. Nämligen sitt personliga ansvar. Han förstår att han är Guds medregent. Och att Gud inte kommer att ta nästa stora steg i frälsningshistorien med mindre att Daniel och nio har böjt sina knän och ropat till Gud utifrån insikten om dessa nya löften. Därför säger han i vers 3, vände jag mitt ansikte till Herren. Det vill säga, han vände sig från allt annat. Han tog tjänstledigt några dagar ifrån hovet, det persiska, för att nu få tillbringa tid i bön och helt koncentrera sig på bönen. Vände jag mitt ansikte till Herren under ivrig bön. Under ivrig bön. Det betyder att han sökte Guds ansikte. Han sökte Gud med sin bön. Han var ivrig att komma i kontakt med Gud. Och det står också att han fastade i säck och aska. Fastan var ju aldrig ett medel att försöka muta eller manipulera Gud med, som ibland en del har missuppfattat det och trott att bara magsäcken är tom ska Gud höra mig bättre. Men det finns ingenting utav det i Bibeln. Fastan är inte till för att köpa sig bönesvar. Fastan är till för att hjälpa oss att bättre koncentrera oss på bönen och slippa avbryta den samma med måltider och efterföljande dåsighet. Därför är fastan bra att använda om man menar allvar med sin bön. Och han visade genom att fasta att han helt ville koncentrera sig på bönen. Allting annat fick liksom ligga åt sidan. Han hade inte tid för någonting annat än bön. Ingenting var viktigare just nu. Och så klädde han sig i säck och strödde aska på sitt huvud. Han la av sina vanliga kläder och klädde sig i sträva säcktyger. Ett uttryck enligt den tidens seder och bruk. Ett uttryck för sorg, bedrövelse. Och också askan på huvudet. Ett starkt talande uttryck för ett hjärta tyngt av sorg. Och inte minst ett uttryck för en ödmjuk attityd. En ödmjuk attityd inför Gud. Det var lika som Daniel ville göra allt för att markera att han menade djupt allvar med sin bön nu. Han bar på sorg över Israels synd som hade orsakat denna fångenskap. Men han gav samtidigt uttryck också för sin egen ovärdighet. Han kommer där i säck och aska. Vem är jag att jag skulle begära dina löftens fullbordan? Daniels sätt att bedja uttrycker en sådan imponerande ödmjukhet. Det uttrycker en känsla av djup vördnad och respekt inför himmelens Gud. Och han inleder också sin bön i vers 4 med tillbedjan, då han framhåller Guds storhet och Guds majestät och Guds trofasthet mot sitt förbund. Ack Herre, du store och fruktansvärde Gud, den Gud som är värd att värdas och respekteras. När Bibelns människor beder visar de alltid denna känslan för Guds helighet. De kommer inför Gud med en rättmätig bävan, alltid vetande att de nu närmar sig Gud och inte en människa. De umgicks inte med Gud på ett slarvigt sätt, utan med största möjliga värdighet. Ibland är jag rädd att vi har förlorat någonting av den här känslan av värdnad inför Gud, den helige, när vi träder inför honom i bön. Även om vi naturligtvis får vara förtroliga med Gud, och ska vara det, och får beteckna honom så som en vän, så är det ändå inte meningen att vi liksom ska dra ner honom på kompisnivå, utan hålla fast vid att han fortfarande är en helig Gud som jag av nåd får umgås med. När Mose närmade sig den brinnande busken, så talade Gud ut ur busken och sa: Mose, kom inte närmare. Dra av dig skorna från dina fötter, till platsen där du står är helig. Och i stor bävan drog Mose av sig sina sandaler och föll ned och tillbad. Och när Jesaja i det 6:e kapitlet säger hur han ser Herren sitta på sin tron i denna mäktiga syn, och seraferna ropar: helig, helig, helig är Herren Sebaot, och hela jorden är full av hans härlighet, så ser han lika som hur dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd och huset blev uppfyllt av Herrens härlighet. Och Jesaja omedelbara reaktion är: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Denna rättmätiga värdnad och bävan inför Gud lyfter oss samtidigt till ett värdigt plan, att vi såsom dödliga människor, fallna i synd och ännu i ett bristfälligt tillstånd, är kallade att umgås med en helig Gud. Bibelns människor hastade aldrig rakt på böneämnet, utan stannade först upp och betänkte vem Gud är. De stannar alltid först ut och har tid att lovprisa och tacka honom för den han är. Ja, till och med i de mest trängda situationer, när man tycker det bara skulle finnas en enda bön: Gud, hjälp mig! Så har de tid att stanna upp och betänka med vem det är de talar. Till och med Jona i den stora fiskens buk börjar sin bön med lovprisning och tacksägelse. De såg heller aldrig sina böner som ett medel att styra eller manipulera Gud. Lyssna till mig, Gud, detta vill jag att du gör. Nej, en helt annan attityd. Bönens främsta uppgift enligt dem, det var framförallt att tillskriva Gud hans härlighet och ära. Bönens främsta uppgift var att tacka och lovprisa Gud och att underordna sin egen vilja under Guds majestät och helighet och suveränitet. Och judarna menade att bönen måste bäras fram av ett hjärta som alltid var berett att lyda Gud ovillkorligt, med en underkastelse som var mycket passande för en människa som är skapad att vara en tjänare till den evige store Guden. Inte komma några villkor och säga: Gud, om du gör det här så ska jag lyda dig. Utan med ett ödmjukt bävande hjärta, där man inte sökte att manipulera Gud, utan sätta Gud först på hans rätta plats, och sedan vara villig att underordna sitt liv under Guds suveräna vilja. Bönens mål var Guds vilja och Guds välbehag, så som Jesus också lärde oss bedja: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, ske din vilja, ske din vilja. Och till och med i Getsemane örtagård, i dödskampen, säger han ju: dock icke min vilja utan din. Bön är inte till för att få med Gud på vår vilja eller min vilja, utan för att föra mitt liv och min vilja i överensstämmelse med Guds vilja. Det är inget fel på Guds vilja. Frågan är om vår vilja är i överensstämmelse med Guds vilja. Och bönens syfte är att föra vår vilja i överensstämmelse med Guds vilja. Därför var alltid syndabekännelsen så viktig i bibliska böner. Därför att man hade den bestämda uppfattningen att endast med rena hjärtan kunde man påverka Guds hjärta med sin bön. Psalmisten säger: om jag hade före haft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig. Själva bönen blir en styggelse om vi menar oss kunna träda in på helig mark och begära någonting från en helig Gud, men inte vara beredda att göra upp med synden i våra liv. Men, säger Jakob, den rättfärdiges bön har stor kraft och gör därför stor verkan. Därför börjar Daniel den här bönen med syndabekännelse. Inte personliga synden, men folkets synd, folkets skuld, som han nu såg stod i så stor kontrast emot Guds rättfärdighet och Guds barmhärtighet. Och lägg märke till hur Daniel identifierar sig med folket i vers 5. Vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga och avfälliga. Vi har vikit av från dina vägar. Och Daniel hade inte gjort annat än levt ett helgat och rättfärdigt liv under hela fångenskapstiden. Men ändå identifierar han sig med folket och går in under deras synd och säger inte: de har syndat, vi har syndat. Den här osjälviskheten i sättet att bedja kännetecknar också de bibliska bönerna och människorna som beder. En medvetenhet om samhörighet och kommunitet och ansvar för Guds folk som helhet, för nationen, inte bara mig själv, utan en angelägenhet om Guds folk gick före personliga angelägenheter. Det här är märkligt. Det här är intressant. Är det så för oss? Är du och jag villiga att underordna Guds handlande med våra liv ett högre syfte, nämligen Guds handlande med församlingen? Gud har en plan med församlingen. Är vi villiga att säga: Gud, om det är i förening med din plan med församlingen, så låt detta ske mig. Men om inte det är förening med din plan med församlingen, så avstår jag gärna, för det är ju viktigare att din plan med församlingen förverkligas. Kan vi bedja så osjälviskt, men ändå så bibliskt riktigt, att förstå att vi är ju en kropp? Hur skulle det gå om varje lem fick gå sin egen väg? Det är ju meningen att vi ska höra ihop, och detta ska komma till uttryck i våra personliga böner. Därför bad rabbinerna: Gud, hör inte vandrarens bön. För hur beder man när man ska ut på resa? Ge mig vackert väder, Gud. Men det var alls inte säkert att vackert väder den tiden vore det bästa för folket som helhet. Nationen kanske behövde regn för att skördarna skulle komma. Det är alltså uttryckt i detta. Enligt judarna skulle en sann bön kännetecknas av denna osjälviskhet, där man i första hand inte sökte sitt eget bästa utan nationens bästa. När vi beder så vimlar det ju ofta av de personliga pronomerna: jag, mig, mitt. Men Gud har en plan för församlingen som är högre än den han har för den enskilda individen. Det betyder att vi ibland måste vara beredda att avstå och offra det som vi möjligen anser bäst för oss själva, för att Guds syften med församlingen ska förverkligas. Vågar vi bedja sådana böner? Vågar vi det? Eller inser vi kanske inte vår samhörighet med församlingen? Vi ser hur till och med bönelivet är beroende av vår församlingssyn. Daniel beder vi, vår skuld. I vers 6. Vår skuld är så mycket större, eftersom vi inte brydde oss om vad profeterna sa när du sände dem till oss för att varna oss. Daniel själv hade aldrig föraktat någon profet. Ändå säger han, vi föraktade profeterna. Han går så helt in under folkets synd. Och att uttrycka förakt för Guds profet, det var ju liktydigt med att uttrycka förakt emot Gud själv. Vad du säger, det vill vi inte lyssna till. Och fast Gud i stort tålamod under flera århundraden sände till folket profeter som varnade dem och försökte få dem tillbaka till Guds vägar igen, så ville man inte lyssna. Man var hårdnackade. Man ville fortsätta sin egen väg. Och det pågick i många generationer det här. Och det hopade sig olydnad på olydnad, generation efter generation. På alla sociala nivåer står det. Våra konungar, våra furstar, våra fäder har inte hörsammat dina profeter. Alla måste nu stå där och blygas i skam. Och att de nu var kringspridda runt om bland folken, det var ett tydligt resultat av uppenbar olydnad. Många generationer av tilltagande trolöshet. Ja, i 800 år hade det pågått sedan uttåget ur Egypten. Och det skulle nu inte vara så mycket mer att säga här om egentligen. Det här är alltså konsekvensen av vår olydnad, och här står vi. Och du har varit rättvis och rättfärdig, Gud, i att handla så här med oss. Men så kommer detta så underbart. Vers 9. Men hos Herren vår Gud är ju också barmhärtighet och förlåtelse. Vi har varit avfälliga, men du är ju också en barmhärtig och en förlåtande Gud. Och det är på denna sanning som hela Daniels bön i fortsättningen vilar och tar näring ifrån. Här finns den enda grunden för hopp, Guds barmhärtighet. Israels synd ställs i vers 9-11 i kontrast till Guds barmhärtighet och förlåtelse. Konsekvenserna av eventuell olydnad hade mycket tydligt uttalats av Gud långt för innan detta någonsin hände. Redan i tredje Mosebok 26 så hade Gud mycket tydligt talat om ni inte lyder mina stadgar och bud, utan viker av efter andra gudar och så vidare, så kommer detta att hända. Olyckor över landet, fiender som gör intrång. Och det ena blir värre än det andra. Hela tiden vill jag varna er genom detta. Men om ni oaktat allt detta ändå inte vänder om, så måste till slut fångenskap komma, för att landet ska få gottgörelse för sina försummade sabbatsår. Daniel visste detta. Hela folket visste detta. Alla visste vad Gud hade sagt och varnat dem för. Så judarna i fångenskapen hade ingenting att klaga på. Att klaga på Gud för. Gud hade ju bara handlat rättvist och i enlighet med sitt eget ord. Och det är det som Daniel säger här i vers 12. Han höll sitt ord. Vad han hade talat mot oss och mot domarna som dömde oss. Och han lät så en stor olycka komma över oss. Vers 13. I enlighet med vad som står skrivet i Mose lag kom all denna olycka över oss. Gud, du har bara gjort vad du har sagt att du skulle göra om vi gjorde så och så. Du framstår så som sannfärdig och rättfärdig, men här står vi med vår skuld. Vad Daniel likasom säger är att Gud till slut inte hade något alternativ än att låta domen komma. Då hade han ändå haft fördrag med detta folk i 800 år. Vem kan anklaga Gud? Men när hans barmhärtighet ständigt föraktas och förtrampas och förkastas, då blir domen oundviklig. Hebreerbrevet 2 säger, hur skulle vi kunna undkomma? Hur skulle du? Och hur ska du kunna undkomma om du inte tar vara på en sådan frälsning?
Eller föraktar du hans godhets rikedom? Och förstår du inte att denna hans godhet mot dig i ditt liv vill föra dig till bättring? Annars måste du möta honom så som domaren. Men inte ens när de drabbades av Guds rättvisa dom visade de något tecken på andligt uppvaknande, står det i vers 14. När olyckan drabbade oss så hörde vi ändå inte din röst. Man vägrade trots fångenskapen att inse det faktum som borde vara så klart. Vi har försyndat oss emot vår Gud. Inte ens då. Därför är vår skuld ännu större, inser David. Och så slutar han bönen nu i 15 till och med 19 versen med att vädja både till Guds rättfärdighet och barmhärtighet. Och nu kommer han till själva bördan av sin bön. Han påminner Gud om hans tidigare befrielse av Israels folk ur Egyptens land. Det är lika som han säger: Gud, du har uppenbarat din makt förut. Vi vet att du kan. O Gud, du som i forna tider har utverkat underbar förlossning för ditt folk, underbar befrielse, och med stark och mäktig hand fört dem ut ur Egyptens fångenskap. Gör det igen, o Gud. Låt oss åter få se dina underbara gärningar och bringa på nytt ära åt ditt härliga och heliga namn. Gör det igen. Vers 16. Även om Daniel insåg att hoppet om Israels återupprättelse berodde på Guds barmhärtighet, utan den fanns det ingen chans likasom, så förstod han ändå att det måste ske också i enlighet med Guds rättfärdighet. Det föreligger ingen konflikt mellan Guds barmhärtighet och Guds rättfärdighet. Alla Guds egenskaper befinner sig i ständig harmoni med varandra. Gud avstår inte från sin rättfärdighet när han handlar med oss i kärlek. Han håller inte tillbaka sin kärlek när han handlar med oss i rättfärdighet. Han handlar samtidigt i full harmoni med alla sina egenskaper. Det finns ingen konflikt inom gudomen där. För Israels återupprättelses skull behövdes Guds barmhärtighet, det vill säga Guds beredvillighet att förlåta folket deras synd. Men också hans rättfärdighet behövdes, som en försäkran om att Gud inte kunde svika sitt ord. Han hade lovat, han måste också hålla det, ty han är en rättfärdig Gud. Så Daniel vädjar både till Guds rättfärdighet: uppfyll dina löften, och Gud, och till Guds barmhärtighet: här står vi med skuld, och du kan ju inte för din rättfärdighets skull uppfylla denna löften på oss om du först inte handlar med oss i barmhärtighet. Så är det också med din och min frälsning. Den vilar både i Guds rättfärdighet och i Guds kärlek och barmhärtighet. Guds rättfärdighet krävde att synden fick sin rättvisa dom. Guds kärlek gjorde att han själv gick in under vår, din och min dom och tog straffet på sig och dog för oss på ett kors. Därför kan vi nu, som Romarbrevet 3:24 säger, bli rättfärdiggjorda utan förskyllan genom hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus. Så i avslutningen av Daniels bön så framgår det nu klarare och klarare hur angelägen han är om Guds ära. Gör dig ett namn igen. Tänk på din stad Jerusalem, på ditt heliga berg. Tänk på helgedomen. Låt ditt ansikte åter få lysa över den ödelagda helgedomen för Herrens skull, för din egen skull. Daniel beder inte ens för sin egen skull. Han var en man över 80 år. Han skulle aldrig orka färdas den långa vägen tillbaka till Jerusalem. Men han var ändå angelägen om att Guds plan skulle gå vidare. Och så beder han denna osjälviska bön fast han själv inte kan få vara med och se Jerusalem igen. Uppfyll dina löften, och Gud, på ditt folk. Och i vers 18 så ropar han till Gud i avslutningen: böj min Gud ditt öra här till och hör, öppna dina ögon och se. Se vilken förödelse Jerusalem ligger i. Den stad som är uppkallad efter ditt namn, det kan inte få fortsätta, Gud. Och så säger han kanske den vackraste meningen i hela denna bön: ty icke i förlitande på vad rättfärdigt vi har gjort bön faller vi inför dig, utan i förlitande på din stora barmhärtighet. Det är lika som bönen här når sitt klimax och crescendo. Daniel med sitt helgade liv bakom sig, överlåtet åt Gud allt ifrån tonåren, ser ändå ingenting i sig själv med vars hjälp han kan åberopa Gud, att Gud skulle handla nu. Hans enda hopp står till Guds barmhärtighet, Guds nåd, Guds godhet. Det är alltid grunden för Guds frälsningsgärningar. Inte någon egen rättfärdighet, av nåden i frälsta, och det är inte av er själva. Guds gåva är det, inte av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och så finner vi avslutningen av denna bön i den 20:e versen: medan jag ännu så talade och bekände min egen och mitt folks synd och frambar min förbön för min Guds heliga berg, medan jag ännu höll på att bedja, så kommer ängeln Gabriel i flygande hast. Daniels bön hade orsakat omedelbar reaktion i den himmelska världen. Och Gabriel säger: redan när du begynte din bön utgick befallning ifrån tronen. Himmelens konung lyssnade till den bävande lille Daniel där borta i den babyloniska fångenskapen, och genast utgår befallningen från högsta auktoritet, och ängeln Gabriel får bege sig iväg för att uppenbara för Daniel svaret som kommer från Gud. Det vill säga, när Daniel höll på att bedja så var redan bönesvaret på väg. Hela tiden, han hade bett hela dagen utan att Daniel visste om det. Han fortsatte och repeterade denna bön. Bönesvaret var redan på väg, allt ifrån de första orden. Han visste inte om det, men så plötsligt står ängeln där vid tiden för aftonoffret, 3-4 tiden på eftermiddagen, det offer som man nu inte hade kunnat offra på närmare 50 år för Jerusalems förstörings skull, men som Daniel i sin ungdom hade sett röken utav stiga upp emot Jerusalems eftermiddagshimmel, som en ständig daglig påminnelse om hur Gud ändå accepterat ett syndigt folk genom offertjänsten. Det var ett årsgammalt lamm som offrades varje eftermiddag, och det stod som en symbol och en påminnelse om att Gud godtog sitt folk på grund av detta offers skull. Och vi vet ju vad symboliken innebar i sin fullbordan. Gabriel kom till Daniel just den tiden på eftermiddagen, då folket var vana att påminna sig i tacksamhet om Guds barmhärtighet, att han vill ha gemenskap med oss trots vårt syndiga tillstånd. Och på grund av detta offer är det möjligt. Det var lika som Gud därigenom ville försäkra Daniel om att han stod kvar vid sin barmhärtighet. Vid tiden för aftonoffret kom ängeln. Vid tiden då Guds barmhärtighet brukade markeras i Jerusalem, då kom ängeln. Och det var lika som Gud ville säga: jag är fortfarande en barmhärtig Gud. Och jag står fast vid mitt beslut att fullborda min frälsningsplan. Och så får ängeln ge Daniel denna märkliga uppenbarelse som avslutar det 9:e kapitlet och som handlar om den fortsatta frälsningshistorien. Vi hinner inte gå in på det nu, men vi vet att det skedde så som Daniel bad i konung Kores första regeringsår. Uppväckte Herrens ande Kores hjärta så att denne lät kungöra: alla av juda folk får återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Och Daniel kunde säkerligen triumferande stå där på Babels murar och konstatera hur den första gruppen judar återvände till det heliga landet och prisa sin Gud för att han hade fått vara med och föra in detta mäktiga bönesvar i historien. Så kallar Gud också dig och mig till att bli hans medregenter. Han vill handla med oss i rättfärdighet och i barmhärtighet. Och han vill lyssna till de heligas böner. Och han vill att vi ska lära oss att närma honom på ett osjälviskt sätt, på ett ödmjukt sätt, och genom uppenbarelsen få näring till våra böner, så att vi vet hur vi ska komma åt Guds heliga hjärta och utverka hans syften och plan för historien i fortsättningen. Vi är insatta i ett mycket viktigt maktspel i dess positiva bemärkelse. Vi är Guds medregenter. Gud lyssnar till sin församling innan han tar nästa stora steg i frälsningshistorien. Vill du vara med i detta äventyr som bönen innebär? Låt oss bedja. Fader, vi tackar dig att ängeln kom vid tiden för aftonoffret som en påminnelse om att du fortfarande är barmhärtig och vill handla med oss också i barmhärtighet. Här är vi samlade idag och vi vet inte alltid hur vi ska bedja eller om vad. Men vi ville hålla det för tillräckligt att idag få fortsätta bara och vara inför ditt heliga och härliga ansikte. Låt oss få känna någonting utav denna helighet och härlighet som är du själv, o Gud. I Jesu namn. Amen.